Det luktade inte så illa som jag hade tänkt mig att det skulle göra. Det kommer jag ihåg att det var det första. När man på riktigt inser att det är på riktigt kroppar och att det är människor som ligger här. Då funderar jag många gånger att kommer jag klara av det. Så var jag överraskad över att hur naturligt det ändå var åt mig.
Du lyssnar på dokumentärserien Dock i dödens tjänst. Med mig, Hanna Nordensvan. Vi stiger in i lokalen inom dörren som de flesta inte ser innan de börjar leta efter den. Det vill säga när någon i ens närhet dör. Yttervärlden försvinner och det blir tyst. En rad med kistor, vackert belysta.
Nå, säkert det första är stämningen blir ju på något sätt, eftersom att här är ganska, så det, hur ska vi säga, tryckande, eller det där lät väldigt fel. Tyst den stämningen mera.
Och så är jag här genast, ifall att jag skulle få mycket känslor, så är jag här näsdukspaket.
Ja.
Och så här pamfletter om råd vid dödsfall.
Mm. Det är konstigt varför den där bilden av en begravningsbyrå är så... att alla har en ganska stor tröskel att komma in hit liksom, och bli så överraskade över att det inte var något så.
I Finland dör årligen ungefär 60 000 människor. Det händer överallt omkring oss, men märks knappt. Någon du känner dör. Hinner du kanske se glimten av en stel hand på en sjukhussäng innan dörren stängs framför dig? Från kulisserna träder en välorganiserad grupp fram. De bär, klär, kör och bokar. De glider fram i svarta kostymer i svarta bilar. Arrangerar och fungerar som tolkar mellan oss och döden. Snart ligger den avlidna i graven eller i kremeringsugnen utan att vi har sett någonting hända. Sen står vi där framför en stängd kista eller håller i en urna. Den som håller i trådarna är Nicole Nordensvan.
Vi heter ju samma sak i efternamn.
Ja.
Jag vill bara säga det högt, att vi har inte träffats förut.
Nej.
Men att vi är släkt på något sätt.
Ja, vi har något vägare vid det. Ja.
Alltså, jag pratade just med ambassaden gällande den där tidtabellen och de sa att ja, de är helt enligt vår tidtabell i förfogande på fredag.
Har du fått hälsoinspektör till fredag morgon?
Nej, de har inte ännu svarat.
Transportsidan är medveten, jag ska ta med det.
Jo, jag är inte svarat.
Det kommer att torsdag eftermiddag och sista förseglas på fredag morgon klockan 9.
Jo, men jag tar därifrån direkt bakom och får iväg med dem så.
Mm, ja.
Då hålls det. Då fattas det bara infon av anhöriga med oss på det vidare.
Ja. Mm. Och det måste allt vara färdigt under torsdag eftermiddag.
Jag vet. Ja.
Min far är ju också på den här branschen då. Nu har jag varit medveten om vad han jobbar med, men att det har aldrig varit en stor grej, det har det inte. Att jag kommer ihåg som yngre att jag har efter skolan gått till hans arbetsplats och väntat liksom där i bakrummen att han slutar. Och vet, också nog varit med i, fått skjuts i en, vad heter det här, likbild och såklart utan att det har varit kista eller annat, men att det har varit något som har varit en del av vardagen utan att man har tänkt på det desto mer. Så.
No, nu är strävan den att på fritiden så talas det inte arbete. Kanske som du har märkt så brukar jag vara ganska strikt med det att igen på arbetsplatsen så talar vi inte fritid.
Så länge vi pratar om arbetsärenden så pratar vi sinsemellan om Jussi. Men sen, så det liksom ger säkert till oss också så där, att när det är frågan om jobb och när det är frågan om privat, att säger vi pappa eller säger vi Jussi. Och jag tycker att det har hållits bra i årets lopp också. För att,
ja. Jag tycker också att det har hållits.
För om jag pratar om pappa så pratar jag om pappa. Jag
tycker att man kallar mig till mofa på fritid.
No, ja, det också. Ja, det blir ju mofa. Ja, där är den skillnaden också. Ja. Men att i början märker jag att jag hade svårt, men det är liksom, men att nu har det ju årets lopp, så det går naturligt.
Hautaustoimisto Mikko Mononen, Nicole Nordensman. No joo, vad heter det här? Du har ju egentligen gått helt i rätt ordning med att kontakta begravningsbyrå. Att om vi kan gå lite igenom här per telefon detaljer. Ja, och vad heter det här? Var var det som dödsfallet skedde? Och var det då på sjukhuset eller hemma? Ja, no ja. Men då får vi, vad heter det här, begravningstillståndet och det vi behöver, så får vi direkt från sjukhuset. Ja. Har ni diskuterat alls om själva begravningen, att önskas det kremering eller blir det kistbegravning? Ja, har ni information om vilken församling? Vet ni att har ni släktgrav? Yes. Men att med de här infon kommer vi ju redan riktigt bra vidare. Så nästa steg härifrån skulle vara att vi skulle boka en tid att om du skulle komma här till Elisabetsgatan.
När någon avlidit ringer Nicoles telefon oftast inom en vecka från dödsfallet. Då börjar arrangemangen. Man går igenom de anhörigas önskemål kring begravningen. Sen reder man ut var den avlidna befinner sig. De anhöriga väljer en kista och kistan åker iväg tillsammans med Raine.
Se on semmoinen parin tunnin kieppi suunnille, mitä mä luulin. Ensin me mennään Espoon sairaalaan ja viedään Espoon siunauskappeliin odottamaan siunausta tämä vaine. Ja sen jälkeen me ajetaan Helsingin pitäjän kappelille. Ja se on siunattu viikonlopun aikana se vaine ja me siirretään se tuhkaukseen Honkanummen hautausmaan krematorioon.
Raine Vartiainen har kört likbil i 36 år. Nicole och hennes pappa Jussi har precis skickat iväg honom på två uppdrag. Vi hämtar en avliden person från sjukhuset i Esbo och för henne till kapellet i väntan på begravning. Sen hämtar vi en annan person som man hållit minnesstund för och som nu ska kremeras. Den svarta bilen glider fram bland trafiken som vilket som helst fordon. Men när vi anländer till sjukhuset kör vi till bakdörren, längst in i parkeringsgrottan.
Tosi moni sanoo, nykyään tuntuu siltä, että ihmiset on niinku vieraantunut kuolemasta tai että siitä on tullut tällainen aika kliininen prosessi, jossa just omaiset ei ehkä niin paljon mukana. Mutta onko se ollut koko sun työuran aikana sellaista vai tunnistaako se yhtään sellaista ajatusta?
Kyllä siihen näin on. Kuljetaan sairaaloistakin, kun haetaan kylmiästi, niin vähän niin kuin aina takaportin kautta ja vähän niin kuin huomaamattomasti. Kylmäsäilytystilat on laitettu sillä tavalla, että oltaisiin mahdollisimman vähemmän tai siis vähiten näkyvillä. Tämä on niin kuin jollain tavalla siivottu pois ihmisten silmistä jollain tavalla.
Kommer du ihåg ditt första liksom kundmöte i det här jobbet, hur den situationen var?
Nej, det är konstigt. För jag måste tänka sig att det första kommer man ihåg. Känslan, den kommer jag nog ihåg. Att komma alltid ihåg att den som sitter på andra sidan av bordet, den vet mindre än du. Att hur en känner dig så, den vet ändå mindre och du kan hjälpa den och stödja den. Men nu märkte man ju snabbt att det stämmer. Och att det har inte så stor betydelse, vet jag mycket eller sånt, utan det är hur jag bemöter människorna i stunden och kan då ta reda på information åt dem. Men att nu, ja. Jag hoppas det inte syntes på mig de där första gångerna, för den där känslan var nog, det var allt annat än självsäker. Mm. Och att bemöta folk i en sån situation där det är liksom ganska knockade, så ja. Men att, bra gick det väl om man är här ännu. Jag kommer ihåg också den att jag var jätteöverraskad över att hur lite känslor det är i den här liksom bemötande av familjerna. Att det kom först senare, de första som på riktigt släppte ut känslor eller grät och sånt. största delen nog är att det är ganska neutralt. Du kommer till ett ställe som är bort från den situationen. Även om det har att göra med det, att begravningen har att göra med den där döda personen eller någon du har mista som har varit nära dig, men du kommer ur den när du kommer till oss. Och jag tycker att finländarna har annars också sån där att asiat hoidetaan asioina attityd. Så när de kommer hit så har de den attityden på oss. Som om man skulle gå till en bank eller någonstans, att här är vi nu och vi ska köta och vi ska göra det här. De flesta ber om förlåtelse av det, och det tycker jag att det är ganska, eller om ursäkt heter det på svenska, jag vet, antecks. Så de ber om ursäkt av att det kommer känslor, att de gråter. Och det är ju liksom, för det är ju helt okej i den här situationen, men att nu är det ändå på något sätt en så tabu ännu att visa de där känslorna.
Ja, det är nu en sak som säkert har sagt, just det att man måste själv, eller att ni måste själva lära känna att hur nära ni kan släppa en kunds sorg. Att ni måste själv känna till gränsen, att därifrån framåt så kan du inte ta emot mer. Var och en måste själv veta att hur nära den kan släppa den andra liksom med sin sorg, att för det finns en gräns. För annars bär du på en annans sorg.
Har du haft någon sådana situationer att det känns som att det har liksom kommit med hem?
Under en så här lång tid så har man nog hamnat ut för sådana saker som har, att man har stannat upp liksom. Men att inte ta med sorgen hem, det gör jag inte. Och det som säkert alla svarar på den här branschen, att då det är frågan om barn, så det är tufft när ordningen är felat. Nej, det vänjar man sig inte vid, men att det är nog en sån sak som säkert stannar upp varenda sten som jobbar på den här branschen.
Men de flesta är det faktiskt som här är näsdukarna, så är det nästan bäst att man bara sätter fram näsdukarna och jag fortsätter som ingenting skulle hända. Att det liksom tycks vara den lätta. Sen finns det de som uppskattar det, att du tar hänsyn lite till dina känslorna också, eller de som vill ha frågat, får de krama? Och då, det är ju klart man får, men att det är inte en sån steg vi tar om inte det kommer från kundens sida. Jag vet inte varför den har blivit i huvudet, men det är från ganska början av tiden när jag började jobba. Det var, alltså de hade mista vad heter det, sin son då. Och jag kan förstå henne nog, den där moden som var på gång, men det var, när situationen var på något sätt, den har blivit i huvudet, så speciell för när de kom in. Så en av dem var nog på plats, men var så inte på plats och hade en dricka från, vet du, någon sån här juiceställe eller något sånt som var slut, men ändå satt och dricka på den hela tiden. Att det kom det där ljudet från sugrören liksom hela, och halvt stirrat tomt. Och det var liksom att det var ju en reaktion till sorgen eller det här, och den har liksom blivit jättestarkt i huvudet för det ljudet av sugröret och allt. Eller sen en annan familj som de kunde inte göra något annat än skratta. Alltså hela den stunden. Alltså det var jätteroligt att ha att göra med dem, för de var jättenaturliga av sig och sånt. Och det var ju säkert deras sätt att också bemöta känslor och allt sånt. Och att få det ut genom att skratta. Ja, men de tror jag vi satt i 2 timmar. Och de berättade allt möjligt om sin familj och allt liksom gick framåt och sånt. Och sen finns såklart av dem också att nu har jag... Det finns av de familjerna som att en viss sång, om den börjar spela, så börjar jag gråta ännu också varje gång. Och det var liksom, och det, för den familjen kom också på något sätt jättenära, så var man på plats ändå på begravningen och så. Att via den lärde man sig också att dra var gränserna går, för att nu bjöd det liksom att man ska ha kommit i minnesstunden och allt sånt här. Men att där måste man liksom själv dra den där, att det blir för nära.
Nicole och de anhöriga börjar planera blommor, dödsannons och catering. Hon sköter byråkratin kring datum och bokar olika saker. Samtidigt hämtar begravningsbyråns chaufför kroppen. Den avlidna kläs vid behov, men ibland har de anhöriga själva valt kläder och klätt sin närstående.
Sitten mä tarkistan hänen rannekkeen, ettei mene väärävoineen. Vaikka tuolla lapus lukee, mitä pitääkin lukea, mutta pitää löytyy myös ranneke vielä. Hän on hän.
Och här, i kylrummet, slår det en att det är på riktigt döden. Här ligger kropparna på rad, under sjukhuset, snett bakom återvinningen. Rummet är några grader Celsius och belysningen är dov. På de längre avlidna sticker tårna fram. Chauffören Raine tar på sig plasthandskar och börjar. Han kollar rätt person, drar ut henne på en bår och placerar sen kistan bredvid. En spyfluga surrar mot lampan i taket.
Vähän kuivunut, silmä ei pysy kiinni ja leuka on jäykistynyt, se suu ei pysy myöskään kiinni. Omat villasukat saa jäädä, kun niin nätisti laitettu.
Vi rullar ut. I andra änden av korridoren rullar ambulanspersonal in en levande människa, snabbt. Vi rullar i lugn och ro åt ett annat håll. Tar bakvägen till likbilen. Kistan rullas in i bilen, en liten flagga på halvstång fästs där fram. Nu kör Raine kroppen till kapellet, den avlidnas näst sista anhalt.
Jag kommer ihåg det att jag var överraskad första gången när jag var med i kylrummet. Att det luktade inte så illa som jag hade tänkt mig att det skulle göra. Det kommer jag ihåg att det var det första. Han som visade omkring åt mig då, så han gjorde det jätte, liksom, på ett sånt vis. Att vill du vara med och här tar du i och här klär vi på. Och vi hade bra med tid den dagen. Att sen efteråt har jag ju nog varit med när man har mer skyndsamt och måste få det snabbt gjort. Så nu är det ju en annan sak. När man hade ändå varit på den här branschen redan så man börjar ha mer realistiskt bild av helheten, att det kan inte just vara den här tanken som man har, att det går sådär jättestämningsfullt och allt, för att man gör det ju flera gånger i dagen. Jag kan förstå att det är en chock för flera, för inte har vi att göra med döden i vardagen eller med de avlidna, och just som du säger, att kommer man till ett rum där man, när man på riktigt inser att det är på riktigt kroppar och att det är människor som ligger här. Så funderade jag många gånger att kommer jag klara av det innan jag gjorde. Så var jag överraskad över att hur naturligt det ändå var åt mig då man gjorde det. Eller första gången man har varit med och sminka, eller att sminka en avliden, så var jag också sådär att hur kommer jag att klara av det? Att blir det alls bra? Det var då familjen som det var viktigt för dem och till deras kultur att man skulle göra det. Sminka den avlidna. Och de frågade att finns det möjlighet att vi gör det? Och jag tänkte att jag hade tid och möjlighet, att varför inte? Det är klart att då går det ju alltid då så att anhöriga måste själv hämta sminken, eftersom att vi inte gör det vanligtvis och vi har inte utrustning för det heller. Och då hämtar de. Det var det önskar, och så går man lite igenom att först med anhöriga att vad är på riktigt möjligt och vad inte är möjligt på en vad heter det här, avliden person. Eller hon den här som jag sminkade den gången, så hennes ögonfransar hade lossat, de önskar mascara, så det var ju inte liksom en möjlighet då heller. Och att nu går man ändå igenom den här helheten också, att man kan ju inte riktigt ha de förväntningarna att se ut som hon gjorde med sin favoritsmink så här när hon levde. Det finns ju, man kan anställa dem som gör det helt sådär. Men att det här var frågan om så lätt sminkning och sån. Ögonbryna de ville ha, att någon skulle få färg i sig som hon alltid hade, och mascara, men det gick då inte. Och sen lite röd kinderna rött och läppstift. Så det går ju så lätt, och nu funderar man först sådär, eftersom att jag inte använder heller så värst mycket smink, så var jag så att får jag det att se ut utan att det ser ut som cirkusmakeup. Men att vad heter det, det gick helt bra.
Det var en dam som hade bott i USA hela sitt fullvuxna liv. Hon hade inga arvingar. Hon hade någon gång i tiden flyttat till New York, och så hade hon en beauty saloon där. Och den var inredd i pink. Så knallade in två jurister
som han hade hennes affärer och hon ville då bli begravd här i Finland. Hon hade önskat att hon ville ha en tygdraperad kista. Och den ska vara såklart pink. Och så nära som Elvis Pink Cadillac var. Nu skaffade vi fram ett sånt tyg och den draperades, den kistan. Först så lät det ju nog lite liksom att vad man är det här blir. Men det passar mycket bra. Så hade hon rosa blommor också på kistan. Hon hade allting varit färdigt. Och man får ju det vad man vill. Well, you may go to college, you may go to school. You may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, baby, come. Allting är på sätt och vis möjligt och man får det som man vill ha liksom och så här. Så länge det inte på något sätt kränker någonting. Så i mitt tycke i alla fall så är det okej. Man har ju kämpat som ett och annat, men inte kanske med kunderna. Ja.
Sen finns det ju de anhöriga som det är deras sätt också att få hela situationen till lättare. Att det är ganska sådär lätta av sig och kasta kämt medan man håller på att ordna det här.
Ja, det också. Jag kommer att tänka på en sån här, det var på 80-talet så var vi med firmas personbil och förde en urna till en annan ort. Och jag körde och så säger jag, den här änkan är till trä, hon satt med urna, här mellan benen. Satt och höll i henne och ser hon 1-3. Ja, inte skulle jag aldrig kunna tänka mig att jag sitter här axeln mellan benen på mig. Jag märkte ju nog vad hon sa, men jag försökte hålla mig och så ser hon efter det. Ja, alltså jag menar så här att i den här formen att han är urna. Ja, jag förstod det, sa jag.
Här kommer vi också till det här med humor. Att allt kommer så pass mycket mer ut att man kastar skämt här internt. Allmänt inte om den situationen som har varit tungt, men om liksom att man lättar stämningen på andra sätt och det hjälper då. Och sen om det är på riktigt att det själva mötet har varit jättetungt eller att det har blivit, man har blivit att fundera på något, så ja, nu pratar jag då om det. Att nu är det några stycken som är sådana som att de har kommit så pass nära att det liksom, och man har pratat, och då pratar jag med kollegor, för med andra kan man inte prata om det heller. Att därför är jag nog nöjd att vi har att Jussi och sen har jag min syster här. Sen som gammal låter man säkert just som alla äldre människor, att man märker att det är de historier man berättar om är de som har blivit liksom fastnat i en, liksom alltid som exempel sen. Men att, så kanske det är en sätt också att bearbeta det sen.
Är det någonting som alla som jobbar i med branschen i något skede börjar man planera sin egen begravning?
Jag tror nog att det kommer att jag tror inte man kan liksom vara utan att tänka på det eller få mer sådana tankar att det här kommer absolut inte att ske, att jag vill nog ha så här och jag önskar att min begravning ska vara mer personlig. Jag har säkert kommit till den slutsatsen att jag vet inte vill jag ha präst, för jag tycker att det ska vara ganska fritt fram. Jag tycker om den där jänkistilen att andra går fram och berättar om den avlidna. Jag tycker om tanken att man har bilder framme. För jag tycker att det är också våra begravningar så opersonliga att inte någonstans förknippar du att det ligger på riktigt en människa där i den kistan. Så då liksom skulle jag önska att det skulle vara foton framme, musik. Och sen också att det är inte sån där samma rutin då alltid. Och sen ska det vara kaffe och smörgåstårta. För vi har ganska en sån där samalla kavalla. Liksom i helheten hur den där begravningen ser ut och det all hänger ihop med kyrkan såklart här som har ändå en jättestark roll ändå också i begravningskulturen här. Och sen så blir det en sån där när du gör det för ditt jobb och du är flera gånger på en begravning så tycker jag att de alla ser likadana ut, vilket är ju lite synd eftersom att alla är ju helt olika personer och familjer. Så därför önskar jag att det ska komma mer fram personligheter. Man hör det mycket, speciellt av äldre människor ännu, att de är jätteförsiktiga med liksom hur begravningen ska se ut eller att etiketten går rätt. Att de, man märker att de blir till och med osäkra själva, att kan jag göra så här och kan jag? Och det är också något jag skulle önska att skulle bli mer liksom att falla bort för att speciellt om du är den sörjande närmaste, du kan göra just så som du vill göra där och det, är liksom, det finns inte mer det där att du måste gå på ett visst sätt eller att någon tittar att blir det rätt. Utan helt enligt egna känslor och där finns alltid personal som styr ifall det blir tokigt eller annat. Men kanske just därför när det är en annan sak som är en så tung dag att minsta stress anhöriga behöver ha är att lägga de blomman på rätt ställe eller har de klätt sig rätt eller liksom de borde koncentrera sig på att säga adjö till vem det är som nu där är som har varit nära till dem och få ha det just som de vill ha det. Tycker att det skulle gå bäst så. Men någon dag kommer vi dit ännu.
Efter begravningsceremonin kremeras kroppen i 60% av fallen i Finland. Och askan läggs i en urna som de anhöriga sen vid ett separat tillfälle begraver.
Eli nyt tämä urnalasku käy sillä tavalla, että minä paljastan tämän urnapaikan. Ja se hän kun laskee, tulee laskee urnan. Ja sitten hiekkaa jokainen saa laittaa omalla vuorollaan.
Mitä jos kellään mitään muistosanoa, olitko sinä enää miettinyt?
Armias ole suojani, jos sieltainen nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen.
Den avlidna har hämtats, klätts, körts, bevarats, välsignats, kremerats och till slut begravts i sin urna. Resan hit hade många steg. Men för den som nu ligger under gravstenen slutar resan egentligen för länge sedan. Att vara med på så många människors sista resa kan bli tungt för begravningsentreprenören. Nicole balanserar mellan att vara tillräckligt mjuk men samtidigt inte släppa de anhöriga sorg under huden.
Att bli mamma det hade en stor förändring i det här känslorna här märkte att empatin och sånt.
Vad vet ditt barn om vad du jobbar med?
Han vet vad jag jobbar med. Ja, men att inte ha han ju en liksom blick i helheten. Vi har haft dålig tur med det att inom liksom, han hade då 5 men han har väl redan varit på 3 eller 4 begravningar.
Hur känner du om han skulle följa i dina och din pappas fotspår?
Hit. Det är fritt fram om det är vad han vill göra. Inte det ju, han gör exakt det som känns bra för honom sen. Att nu vet jag att vid något skede kommer det ju att komma mera frågor när han växer och kanske börjar inse det lite mera. Inte han varit här så mycket, nu har han varit några gånger och nu är han medveten om att det finns sätt att det finns kistor och sånt. Och jag skrattade någon gång att alla andras barn, vad heter det här, lekar några vanliga fantasilekar. Men mitt barn berättar att när han fyllde 4 år så nu har han inte en fantasivän mera som han hade tidigare, fantasivän Lisa. Att Lisa har dött nu men att det är helt okej för han ordnar hennes begravning. Japp, tack. Det är bra. Så tänkte jag att det är säkert det var en lekar där på dagis då också.
När man går ut igen från begravningsbyrån är man inte riktigt samma människa som gick in där. Det som var skrämmande har blivit bekant och det som kändes tungt har en annan människa tagit emot en del av. Nästa gång man går förbi den där dörren ser man nog den.
Jag kommer att betona jättemycket det för jag tycker att det är jätteviktigt är ju det att man borde ju prata mer om döden. Och vad det innehåller och om begravningar. Och det att folk ska komma ihåg att man kan, om man har svårt att tala inom med familjen tala om det här, det man får annars bara alltid kontakta oss och prata, fråga om möjligheter, även om det inte ska vara något som är aktuellt nu. Men bäst är nog de anhöriga som när de kommer och sen när man är färdig så säger de att Det var ju jätteroligt. Det var nästan trevligt det här. Så då blir man liksom sådär att ja, det var lätt det. Så då får jag en sån här känsla att men då har man gjort sitt jobb liksom bra om det kommer på ett positivt sätt. Så, ja.
Producent Elin von Wright. Slutmix Stefan Granholm. Jag som gjort programmet heter Hanna Nordensvan. Har du tips på en bra story du skulle vilja höra i Dock? Hör av dig till dock@yle.fi. Gå in och favoritmarkera den här podden på arenan genom att lägga ett hjärta vid serien Dock. Då finns podden under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilappen.
Döden, en naturlig del av livet.